want no well, my easy rider gone.
It's about, oh,
clear. Doesn't want no well, my easy rider gone.
Just
have a look. She's an easy rider,
you
ride
hard so long.
Hej kära vänner, hej Ronny och hej Jakob och hej på mig själv, Gergej som står här vid mikrofonen och är redo att spela in denna veckas indie-podd och prata om allt möjligt roligt och mindre roligt. Hur mår ni grabbar?
Bra, tack. Jag känner mig rånad.
Är du rånad Ronny? På inga pengar hoppas jag.
Jag känner mig personligt rånad på Marcus Seger i helgen.
Ah, du tänker så. Ja, det är ju en av sakerna vi kommer att prata om är ju den här avslutningen av den virtuella IndyCar-säsongen som vi har haft nöjet. Jag gör så här citattecken i luften. Nöjet att följa under våren. Det blev kanske inte riktigt som många av oss hade hoppats där. Men det blev ingen avslutning med en höjdpunkt. Men det kommer vi prata mer om alldeles strax. Jakob då, hur mår du? Känner du dig också rånad?
Inte mycket rånad, men kanske lite...
kränkt?
Det känns lite tomt nu. Eftersom nu ringer med iRacing-lopp. Det borde avslutas lite roligare så det inte hade... känns så tomt efteråt. För man vill ju se fram emot något kul, man vill se tillbaka mot något roligt. Och det var ju rätt kul i 5 veckor i alla fall. Och sen så blev det inte så kul längre, nej. Men jag försöker vara lite mekaniskt sinnad. Jag har byggt om mina pedaler till simracing-riggen. Jag har meckat min cykel. Så jag försöker hålla mig lite mekaniskt, hålla mitt mekaniska sinne i schack i alla fall.
Kul, men det här praktiska får mig att tänka på en sak som... Det är lite roligt att alla vi tre kör ju en del simracing på väldigt olika nivåer. Jag tror ni två är sjukt mycket duktigare än jag. Men en sak som jag har tänkt på nu under våren
är... Jag får bara säga det, att jag har kommit på att jag är sjukt på sjukt låg nivå bara de senaste 2 veckorna.
Ja, har du blivit utklassad av Jakob?
Ja, bland annat. Okay. Så jag är på jättelåg nivå, så det är Jakob. Nu är det bara Jakob som är proffs.
Okej, nu alla har fått bekänna färg. Men jag har inte ens vågat gå upp mot er på banan, men det har vi framför oss. Men det var inte det jag skulle säga. Det jag skulle säga är att jag nu under våren, när jag ändå har försökt följa de här online-serierna som har funnits att följa, så har jag insett att simracing verkligen faller med bred marginal i kategorin saker som är sjukt mycket roligare att göra själv än att titta på när andra sysslar med det. Håller ni med?
Lite, inte jättemycket. Jag kör mycket hellre än att titta på andra, vilka som helst. Men det gäller vår riktiga reseförare som kör. Jo, jag tar det gärna när det inte bjuds på något annat.
Mm. Jag kan tycka samma sak där faktiskt. Att för mig så tror jag att man behöver känna igen namnen lite. Och det är ju min riktiga reseförare som jag har koll på. Mm. Jag tror att det är en inkörsperiod, så får man, tittar man bara tillräckligt mycket på det och följer det och följer de här simracerserna och lär känna dem lite mer, så tror jag då blir det också minst lika intressant, för de har ju nått en helt annan nivå. Men jag tror att det är den tävlingsnerven där man får se förarna köra mot varandra. Tävlingsmomentet är det som är spännande och det är mer viktigt än huruvida det är verkligt eller mindre verkligt. Som sagt, backar du 3 meter från en tv-skärm och tittar på IndyCar-loppet i helgen här nu, så är det ju svårt att se om det är på riktigt eller inte. Förutom när de åker torktumlare ut i publiken och sånt där, då fattar man att det inte är på riktigt. Men jag tycker det fortfarande är roligare att köra än att titta på simracing i alla fall. Det håller jag faktiskt med om.
Ja.
Vi kan säga så här också. Vi tar vilka värsta förr som helst. Tror ni att hen tycker det är roligare att titta på racing eller köra själv? Det är också ungefär samma logik där.
Det är samma fråga på sätt och vis. Mm. Men jag tror att ni är med på vart jag är på väg någonstans. Någonstans så tycker jag att det är ju rätt skönt att sätta punkt för det här kapitlet av 2020s IndyCar-säsong och se fram emot vad som komma skall. Men vi ska inte lämna det därhän än, för Det finns ju mycket att säga om avslutningen, eller hur?
Oh ja. Vi kanske ska backa bandet en vecka till loppet på Kota, där McLaren fick med sin Formel 1-förare Lando Norris att göra debut som IndyCar-förare. Lando Norris, som är ju en väldigt insatt gamer, har haft en Twitch-konto så länge och streamar ofta vad han än spelar typ. Och han körde ju skjortan av IndyCar-folket, så han gick ju och vann där. Dock efter att Felix Rosenqvist snurrade mot slutet i och för sig. Och då fick Norris också inbjudan att vara med i finalen på Indianapolis, som förarna tillsammans hade röstat fram, och självklart ska det vara finalen. De hade i veckan bakom stängda dörrar en bump day, där andra förare som åt wild cards eller kör IndyCar på deltid får kvala in. James Hinchcliffe, Robert Wickens kvalade inte in till exempel. Kyle Busch kvalade inte in. Så det var ju riktigt fullt fält. Det var ju i princip 40 IndyCar-förare eller wildcard som då försökte ställa upp. Men såklart, det ska inte vara mer än 33 bilar på banan. Men frågan om det inte var lite väl många bilar på banan ändå under loppet. För nu blev det ju den här kraschfesten som vi hade befarat.
Mm. Under ett av förracen där, träningsracen, så tror jag till och med Marcus vann ett av dem.
Mm. Så han var ju väldigt hungrig och körde, om vi säger så, han körde det bästa loppet innan farsen tog vid.
Vem vill dra händelseförloppet sista varvet då? Eller sista två varven? För egentligen så blev det ju lite kraschfest några varv innan sista varvet, som skapar den här kedjereaktionen sen där. Det blev ganska tajt mellan bilarna på slutet, för ja, Norris blev ju bortplockad av Simon Pagenaud, för han tyckte inte det var roligt att bli omkörd av en Formel 1-förare.
Ja, det var väl så att vid en omstart några varv innan, då hade Norris gjort en manöver som inte hade varit okej på riktigt. Norris hade mycket bättre däck, han hade gått in i depå med den här gulflaggen. Han divebombade in i kurva 2 under Graham Rahal, som fick en chock som gick brett och genom kurva 2, och det var Pagenaud, och Pagenaud då kraschade. Och det stod ju Pagenaud, det var inte Rahals fel, utan han tyckte det var Norris fel, och då skulle han lära den här Formel 1-föraren en läxa.
Vad tycker vi om det här då? Är det bara barnsligt? Kan man inte se liksom Pagenauds perspektiv i det här? Här kommer ju Norris in och har uppenbarligen sina racinginstinkter fostrade och formade en helt annan racingmiljö. Han slungas in på Indianapolis och ska köra mot IndyCar-förare, och det blir uppenbarligen en situation som jag skulle vilja säga uppstår av att det är en glitch mellan vad Norris är fostrad i för slags racing i verkligheten och vad han kör emot här i den virtuella världen. Men är det, ja, hur ska vi förstå liksom Pagenauds reaktion på det här?
Jag tycker att det här är mer än bara ett spel när det här är det vi har i de här tiderna nu. Mm. Liksom, det här var mycket större än så. Och man kan ju hitta min näven och skicka hunden på honom efteråt. Mm. Men nu, det här är ju liksom för fansen. Det här är också för att visa att IndyCar industrin sluter samman och vill bjuda fansen på något, åtminstone försöka att få det verka vara på riktigt. Och när man håller på och kraschar ut varandra med flit, då förstör det för alla. Det liksom blir bara en fars. Mm. Så jag var väldigt överraskad att Pagenaud gjorde det med flit. För det framkom inte under livesändningen, utan det framkom ju i kommentarer efteråt. Eller om man hade kollat på hans Twitch samtidigt, vilket jag inte gjorde.
Just det, så, det är ju diskussionen med sin spotter, va, som det blir tydligt vad som händer.
Mm. För på tv-bilderna, då, han kör in i depån och kanske inte kollar i backspegeln. Visst, det har hänt förut. Men nu blir det bara så här, liksom, du representerar fortfarande IndyCar under en period där det inte finns andra sporter, men motorsport har en ganska unik ställning när man kan ändå bjuda på en simulering.
Faktiskt.
Och det faller lite när man bara tänker, är det bara ett spel?
Nej, jag håller med. Och här hade man ju faktiskt också chansen att nå en icke-traditionell motorsportpublik. Jag tror att det satt nog en hel del, eller det har suttit en hel del folk och tittat på det här just i brist på annat, i avsaknaden av annan sport. Folk som kanske inte traditionellt är IndyCar-fans eller kanske motorsportfans överhuvudtaget. Så att det var ju lite så här tråkigt slut. För att man verkligen ska attrahera och behålla folk så gäller det att man beter sig på ett sätt som upprätthåller den här kollektiva magin, att där vi vet att det här är virtuellt men vi tar det på allvar och tar vi det på allvar, då kan ni ta det på allvar också. Så att det är lite fult och efterhand kommer man säga, men vadå, det är bara ett spel, vem bryr sig? Så jag tror inte IndyCar som motorsportform fick särskilt många nya fans i tack vare den här sista racet. Förhoppningsvis har de inte lyckats alienera allt för många av de traditionella fansen heller. Men det är lite tråkigt att det blir det här eftersnacket.
Ja, man vill ju ha att det ska liksom vara en positiv uppladdning inför den riktiga säsongen om någon månad eller så.
Ja,
och så blev det visst inte.
Samtidigt så finns det ju, liksom en viss mättnad hos, jag kan erkänna själv, det finns hos mig på den här virtuella racing-grejen. Så att det är inte mig emot att det tar slut här. Men det är lite sådana här, de här bråken efteråt och det känns lite som att det är liksom nykterister som har ett fylleslagsmål. Det är... Jag kan se den där perspektivet i det också, att herregud, det här är vad som sker i en virtuell miljö. Det är, fan ska man hålla på och tjafsa om det? Det är bara att gå vidare. Men.
Tyvärr är det ju det vi ser nu i helgen som skedde där, när folk kraschar in i varandra med flit och så. Det är ju det iRacing-plattformen jobbar väldigt hårt med att få bort den stämpeln och den typen av beteenden, just för att folk inte ska tröttna på att köra själva heller, liksom. För det är hopplöst ibland när man har kört på nybörjarnivå och det är fullständigt galet med hur mycket folk kraschar och plockar bort varandra med flit och så. Då blir det ju inte roligt, och när dessutom proffsen gör det, om man säger så, då tycker jag det är det är ju lite synd om iRacing som plattform. Du tjänar väl pengar som gräs för tillfället. Men det är synd att det går ut över så pass många utöver förarna själva.
Å andra sidan, absolut Ron. Å andra sidan, tänk om vi skulle vända på det här och se att ändå att nu under våren som vi har sett de här virtuella racen, så har det ändå inte varit så jättemånga exempel på den här typen av vidrigt beteende som av Simon Pagenaud och Ferrucci framförallt i sista racen. Eller hur?
Nej.
Det är sant.
Nu är det lätt att fokusera på de här enstaka situationerna som blir så himla avgörande och betydelsefulla och lätta att gå igång på och tycka att de har betett sig illa, vilket de har gjort. Men å andra sidan är det stora hela så har vi också de här, man får också se lite från andra perspektivet, att den här virtuella miljön bjuder ju lite in till att folk ska bete sig på det här sättet, i och med att priset är ju så lågt. Det kostar så lite att köra på någon. Du kommer inte bryta några ben och du kommer inte få sparken. Så vet inte, ja, använder N-ordet. Då kan du få sparken, vilket är en annan diskussion.
Eller rage quitta, som det var det som gjorde det nu.
Baba Wallis.
Just det.
Baba Wallis, ja.
Lite konsekvenser ska man ju kunna ta när man förstör det roliga för så många.
Ja, lite konsekvenser måste man ta när man förstör det roliga för Jakob Fredriksson.
Exakt,
ja,
exakt. Det tycker jag. Det kan inte vara ostraffat.
Nej.
Men någonting som jag tycker som vi inte ska förglömma, om vi fokuserar på det sportsliga under racets gång här, så det som jag tyckte var väldigt roligt att följa, det var ju att Marcus och Felix valde två helt olika strategier. Marcus gick ju depå redan efter typ 8-9 varv vid första safety caren. Och vi gick på en helt alternativ strategi samtidigt som Felix låg kvar. Vilket gjorde att den splittade strategin gjorde att de hade ju helt olika förutsättningar på slutet. Där det var ytterligare en safety car. Marcus valde väl gå in, nu får ni rätta mig om jag har fel, men om det var typ en tredje gång han gick i depå för att slänga på fräscha däck på varv 55, och då valde Felix att ligga kvar i topp. Då låg han ju 2-3, eller 3-4 kanske. Och hur det betalade sig på slutet, för som skjuter nu en kanon då, så kommer ju Marcus att blanda sig i toppstriden där. Mm. Det var ju jättekul tycker jag, och intressant att se hur man rent strategiskt kan jobba på olika sätt, i och med att vi hade kanske lite extra fokus på de två den här helgen.
Ja, det har jag ju sagt liksom hela tiden. Marcus Ericsson trivs jättebra på ovaler, och det syntes nu. För han gjorde jättesnygga manövrar och borde ha vunnit loppet. Så det märks att han tycker det är roligt med ovaler, och det är båda gott inför den riktiga säsongen. Nu tycker jag inte man ska dra för många slutsatser med vilka förare som har det gått bra för, bara för att Alexander Rossi inte bryt sig om iRacing betyder inte att vi ska räkna bort honom i riktiga säsongen, såklart.
Han är slut, men tror jag. Ja, helt över.
Han
blir STCC 2021.
Ja. Men man ser vilka som är hungriga. Och det syns att Askew och Pato Award väldigt hungriga. Det syns att Sage Karam verkligen vill hålla på med IndyCar på heltid. Det märks att Scott McLaughlin också vill ta sig in i den här världen. Det märks att Will Power, han vill fortsätta vinna så mycket han bara kan även nästa år, tionde. Och det märks att Marcus Ericsson verkligen trivs på ovaler. Så det är några slutsatser man ändå kan dra av det här.
Jag får en känsla av att sådana som har någonting att bevisa, eller mycket kvar att bevisa, har liksom ansträngt sig lite mer.
Mm. Visst är det så?
Det känns inte riktigt som så här, Scott Dixon har knäckt sig själv för att vinna virtuellt, om man säger så.
Nej, men det gick ju bra för honom på Motegi, så han kan ju det här ifall han skulle vilja lite mer. Men precis, det är de som är hungriga som har varit i framkant för den här säsongen då.
Mm. Vad säger vi om målgången då? Oliver Askew mot Santino Ferrucci.
Ja, det var ju så många som var uppe där sista halva varvet. Det var ju först Ericsson, Askew, Ward, tre bredd längs bakrakan. Ericsson tar ledningen. Och sen, Ward är ju väldigt optimistisk in i sista kurvan. Men det är fortfarande en racingolycka som har hänt på riktigt, liksom hur många gånger som helst ändå. Så. Men klart, det var ju en stor besvikelse. Och sen på sista rakan, så man ser ju inte riktigt i livesändningen vad Ferrucci gör. För tv-kameran byts ju precis när de kolliderar. Så att det hade ju, jag visste inte riktigt vad som hände där, utan jag tyckte bara att det var ett kul race. Men sen när jag tittade på reprisen liksom, det där gjorde han i flit, det syns ju långa vägar.
Han svängde alltså rakt in i Askew och plockade bort honom, plockade bort sig själv och honom. Och han själv har ju, det som stör mig så mycket, det är ju att han avfärdar ju detta och så här, men det är ett spel. Och dessutom att, men jag har kört så mycket NASCAR sista tiden virtuellt, så att jag försökte göra en sån här liten bump-grej i dörren ungefär. Han hade plötsligt glömt att han satt i en formelbil.
Ja, så sen så förklarande på IndyCar-förarnas interna chatt att it's for the fans. Men om man tror att det där är vad fansen vill se, då är han ju mer bortkopplad från riktiga världen än vad jag redan befarat. Så precis, man var besviken på hur det slutade. Men ja, jag kollade på loppet med min pappa, som har kollat på de flesta lopp, och han tyckte det var kul att hänga med. Han sa tack för att du övertalade mig att kolla, för han hade ju varit så skeptisk till e-sport tidigare. Så det var liksom riktiga känslor som man kände under det här sista varvet. Men det hade ju varit roligare ifall det hade varit positiva stories att berätta nu efteråt.
Var det den verkliga Santino Ferrucci vi fick se här nu i helgen? Han har ju verkligen, alltså när han blev klar för IndyCar så var han ju, vad ska man säga, Hans rykte var ju befläckat, kan man ju säga. För de som inte har hängt med i den historien, kan vi dra lite snabbt Santino Ferruccis rykte igen och vad som har fått honom i blåsväder innan hans revival i IndyCar.
I Formel 2 var han stallkamrat med en indisk förare som jag inte kommer ihåg namnet på just nu, men den här indiska föraren körde ifrån honom allt som oftast. Ferrucci var inte en toppförare i Formel 2. Så han och hans pappa häcklade deras stallkamrat. Han körde på honom på banan ett par gånger för att psyka honom. Och sen så ville de ha politiska slogans på sin bil, vilket är totalförbjudet i FIAs sporter. Och till slut fick Formel 2-stallet nog av Ferrucci och hans bihang. Så att de så blev tillsagda att lämna stallet. Och så hade ju inte sponsorerna kommit med pengarna som var utlovade heller. Så det var en himla massa grejer där sommaren 18.
Han hade tryckt om sig att vara rätt ful helt enkelt. Eller hur?
Mm.
Och det, just den här påkörningen av stallkamraten på, om jag minns inte minns fel, så var det på invarvet dessutom, var det inte det?
Ja, efter loppet
så att helt, helt meningslöst bara för att klämma dit den liksom.
Och sen så chattade han, höll på med mobilen samtidigt som han körde en gång så, i sin Formel 2-bil.
Just det.
Rattsurfa, så är det ju där, ja.
Mm. Ja, precis. Och det var på väg ut till startplattan. Så,
som man gör.
Ja, han satt och twittrade eller något. Nej, men det är ju en speciell kille. En jättetalang, tror jag att han är. Eller det har han egentligen varit ända sedan han var 6-7 år och började köra go-kart. Men han verkar ha varit enormt självgod på många sätt. Ja. Så är väldigt uppblåst på många sätt.
Men ja, väldigt fult det han gjorde nu, vilket precis som Ronny säger, rånade oss lite. Han skulle inte gjort det på riktigt i alla fall. Då det hade varit extremt illa.
Mm.
men ja, det gör ju... Hans tilltag gör att det blir ganska surt eftermäle av den här annars ganska roliga minisäsongen vi haft.
Mm.
Ska vi summera säsongen lite? Nu har det varit 6 race. Vi har ju en inofficiell slutställning.
Men gud, vet ni vad? Topp 3 är ju Penske.
Hmm.
Såklart. Men topp 1 är Rookie som är ännu inte kört ett enda IndyCar-lopp. Han skulle göra debut nästa vecka ifall det hade varit en normal värld vi lever i. Men Scott McLaughlin blir inofficiell iRacing IndyCar Challenge-mästare.
Tjoho! Jag skakar och sprutar min virtuella champagneflaska.
Attas, som en sån har inte jag haft hemma.
Virtuell alkohol.
det låter ändå tråkigt. Virtuell simracing. Nej, men jättekul att McLaughlin liksom etablerar sig på något sätt i IndyCar-världen. På 6 lopp, 5 stycken topp 5-placeringar, 2 segrar. Enda icke-resultatet var på Motegi, där han dock kraschades ut ur loppet med 10 varv kvar. Sen på andra plats så har vi legenden Will Power, som kommenterades sen direkt efter loppet nu i lördag, så att det här var kul. Det är kul att vi har kunnat prata med varandra och vi har blivit så väldigt goda vänner allihopa.
Ja, han visade prov på bra humor i det klippet han la ut.
Jo.
Han har haft en legendarisk radiotrafik också. Han är "Get out of the way, you wanker!"
Ja, det är inte ett komplett Will Power-citat om man inte använder ordet wanker.
Nej, hela tiden.
Och sen, hur ska man räkna egentligen? Ska vi ge Pagano och Ferrucci Schumacher 97-straffet? Om de kör på någon med flit så tas de bort ur mästerskapet helt. Det var det som hände i Schumacher Formel 1 97 efter han körde på Villeneuve. I alla fall, tredje mest poäng tog ju Simon Pagano. 2 segrar tog han, men de 2 sista loppet blev inte bättre än 14 plats och 25 plats. Sen, efter de 3 Penske-bilarna, en Ganassi-bil såklart, bara för att det ska vara mellan Penske och Ganassi hela tiden, men Felix Rosenqvist då. 2 pallplatser. En sjätte plats. 62 poäng efter Scott McLaughlin om man räknar med att sista loppet på Indianapolis bara inte gav dubbelpoäng utan lika många poäng som de andra loppen.
Mm.
Femma, Ferrucci som i och för sig kom i topp 10 alla lopp förutom på Michigan, så ganska jämnt förutom det här sista som dock räknades som en tredje plats. Sjätte plats var egentligen förhandsfavoriten Sage Karam som ni kommer ihåg dominerade på Watkins Glen, men efter det var inblandad i väldigt många krascher och hans bästa resultat efter segern var han 7:e på Motegi. Han kom 33:a på Kota till exempel. Så, ja. 7:a, Graham Rahal. Bästa resultat, den 5:e på Michigan. Han var ju uppe och slog som fight om segern på Indianapolis nu. Men kom bara på 13:e i mål i och med att han hade inte bytt däck inför sista gulflaggen. Connor Daly, 8:a. Kom 2:a nu på Indianapolis. Om ni såg ni hans Twitch-stream? Hans reaktion när han märker att han kom i mål på en andra plats. Det är en ganska underbar sekvens. Och Daly har inte satsat jättemycket på det här. Han sitter fortfarande i en liknande rigg som jag har, liksom i en skrivbordsstol. Men han är en av dem som tyckte att det här varit roligare och roligare och roligare under loppen som gått. Och han blev glad av den här andra platsen. Liksom.
Mm.
Sen 9:a, Marcus Eriksson gör en bra comeback sista 3 loppen. 4:e plats på Motegi, 8:a på Kota. Kom i mål som 11:a nu på Indianapolis, men det borde ju varit en seger och då hade det blivit 30 poäng mer, så då hade han varit i höjd med Ferrucci ungefär om han bytte deras 2 resultat. Och sen 10:a, han som körde på Eriksson nu då, Pato Ward, som också var med och slogs om segern på Kota. Så 2 sista loppen kom Award 2:a och 5:a. Andra höjdpunkter. Lando Norris vann ju på Kota. Kul att han ville vara med även om han kanske väldigt snabbt blev less. Robert Wickens fick ihop sin rigg, var med i 4 lopp. Han var med i DTMs e-sportevent också i helgen. Scott Speed var med i 3 av de här loppen, kom 3:a på andra loppet i Alabama. Dale Earnhardt Jr. kom ju 3:a på Michigan i sitt wildcard. Och sen Jimmy Johnson körde också 2, de 2 första IndyCar-loppen då. Så det har varit en kul säsong, roligt med de här wildcardsen som vill vara med och prova på hur det är att vara en del i IndyCar-gänget.
Sen tycker jag att Oliver Askew också blir lite förvånad att han skrapar ihop 98 poäng på en 13:e plats med Joseph Newgarden. Jag känner att Oliver har ju varit med i toppen väldigt många gånger.
Ja.
Har jag fel då? Så att, men av olika anledningar då, bland annat en anledning som heter Santino Ferrucci nu senast då, så var det ju inte lika bra då. Men där var vi också en som jag trodde faktiskt hade mer poäng än vad han till slut fick.
Ja. Några tråkiga resultat i mitten. Och på Motegi var han ju snabb. Det var han som körde på McLaughlin vid 10 varv kvar. Men han var ju liksom där med Penske-bilarna mot slutet. Så, ja, precis, han visade sig hungrig. Och resultaten visade inte det alltid. Men det finns nog
men roliga. Vi måste ju säga några ord om det här. Att det är ju toppteamen som är i topp. Eller hur?
Ja, jo.
Det är ju rätt häftigt.
Jag försöker komma på varför.
Man tror ju liksom att nu är det virtuellt, allting kastas upp i luften, teamen spelar ingen roll. Och så är det ändå toppteamen som kommer ut i topp. Det är ju rätt häftigt.
För Penske är ju väl organiserat, som bara tusan. Och de har ju både haft ingenjörer och sporter som har pratat med förarna samtidigt. Så de har haft bättre koll på det strategiska läget under loppen än några av konkurrenterna. Joseph Newgarden fick ju inte några resultat att tala om. Men han var ju väldigt inbiten och tog det väldigt seriöst. Han hade ju dock väldigt mycket otur i stort sett alla lopp. Så det överraskar mig inte så mycket att Penske hade var så välorganiserade så, som det var. Det hade varit kul ifall Sage Karam hade kunnat få ett par mer resultat och blanda sig med där. Han såg ju ut så dominant ut på Watkins Glen och Ryan Reinbold. Det är ju inte ett stall som kör på heltid. Ja, jag tycker det har varit roligt. Skönt att få se lite riktig race, eller riktig såklart. Men lite racing med de här alla bekanta namnen som man kommer följa, som man har följt och kommer att följa i framtiden på riktiga racerbanor. Så att, ja, det här är trots allt det bästa av en riktig risig situation som hela världen drabbats av. Så.
Och du nämner ju DTM också. Det var ju kul att även de till slut kom ut på den virtuella banan. Ja. Och med tanke på att den serien håller på att kollapsa framöver så kanske den virtuella framtiden är den framtiden DTM har att se fram emot. Med den gode Gerhard Berger vid rodret. Men vi får väl se. Vad tror ni om det?
Jag tror att det här är inte sista gången som en racingserie tar krafttag för att ha en virtuell substitut. Oavsett om det sker fler pandemier, tar i trä. Eller bara för att göra vintersäsongen kortare. Mm. Dra till med några uppvisningslopp. Men se till så att förarna tar det på allvar. Bara för att ge fansen någonting riktigt när det inte finns något annat.
Just det. Speciellt i IndyCars sits där vintersäsongerna är så lång. Eller vinterlovet är så långt.
Det jag menar så... Förhoppningsvis inte sista gången vi bjuds på något sånt här. En julspecial, typ.
Och jag tror också att det som behöver komma till här nu som hade kanske för eliminerat den risken som hände nu i helgen, det är att det hade varit ett officiellt mästerskap, en sammanställning, en total. Nu var ju varje race var ju enskilt och inget officiellt mästerskap. Och då såklart, då är det ju lättare att avfärda detta som på sköj liksom så, men lägg lite mer i prisbotten och gör ett mästerskap av det, då ska ni få se på andra grejer tror jag.
Precis.
Vi är denna vecka sponsrade av Tico Racing Shop. Alltså Tico Persson är ju en ikon inom svensk motorsport. Eller hur, Jakob och Gerge?
Ja, jag tror jag har kollat igenom de stånden många gånger när jag varit på race runt om i Sverige.
Ja, han är ju, Tico är ju en levande legend. En levande institution som, alltså han åker ju på en väldigt stort antal tävlingar varje år för att ställa ut och sälja sina racingmodellbilar. Så han måste vara en av Europas bästa, intressantaste utbud av racingmodeller.
Och också en person man kan vända sig till om man verkligen är ute efter en viss typ av bil. Liksom, och så kan jag ju säkert peka dig i rätt riktning också. Men som du säger, han har det mesta i sin shop. Och inte nog med att han har en grym samling själv så, utan har ju även ganska så exklusiva avtal med bland annat, han är ju officiell återförsäljare av Classic Lotus-produkter till exempel, och så är han ju också officiell återförsäljare av Felix Rosenqvists supporterprylar.
Och vi har ett roligt samarbete med Tico den här veckan, eller hur?
Ja precis, för vi har ju faktiskt en Felix IndyCar-modell i skala 1-18 från förra året då, förra årets säsong. Alltså en sån modell i skala 1-18 inklusive autograf som vi har möjlighet att tävla ut den här veckan.
Ni kan alltså vinna en av de här jättefina modellbilarna signerade av Felix.
De är värda en hel del om man skulle försöka betala.
Över 1000 spänn i alla fall.
Är det över 1000 spänn?
Ja, okay. Ja, absolut.
Och sen autografen på det. Så det här är fina priser vi har.
Och det som ni ska göra då, det är att ni surfar in på ticoracing.se, för där har ni nämligen svaret på den här frågan som vi tänkte jag läser nu. Hur många olika Felix-modeller finns med i Tico Racings sortiment?
ska alltså hålla utkik efter Felix Rosenqvists bilar på webbplatsen.
Ja, och hur många modeller har Tico där, erbjuder Tico i sitt sortiment? Och det är inklusive både bilar som är i slutsålda för tillfället och inte då, kan man ju för enkelheten säga. Så inte blir några tveksamheter där.
Vad ska folk göra av den där siffran då?
Ja, men då gör man så att du går in, kollar upp och så kommer fram till rätt siffra och så tar du och mejlar den siffran till oss på podcast@indiepodden.se och så slänger ni med, även med era kontaktuppgifter där. Mm. Och då har ni till och med, vilket datum då på er att göra detta?
17 maj. Söndagen är 17 maj, så lite drygt en och en halv vecka.
Senast Norges nationaldag alltså.
Och glöm nu inte att gå in på ticoracing.se, ticoracing.se.
Ja, hörni, apropå roliga samarbeten, vi har ju sedan tidigare ett annat samarbete som rullar på som vi också kan påminna lyssnarna om. Stefan Johansson och hans konstnärskap, eller hur?
Mm. För han har ju sina ett tag tillbaka sina konstverk tillgängliga på så kallade fine art prints på sin hemsida, via sin hemsida stefanjohansson.art. Där kan ni gå in och så köpa Stefans konst till ett betydligt mer överkomligt pris än originalen som hänger överallt i hela världen och går och säljs för väldigt höga belopp faktiskt. Men det ni kan göra nu är att ni köper de här fine art printsen på Stefan Johanssons hemsida stefanjohansson.art och anger ni då rabattkoden Indiepodden så får ni 15%.
Yes.
Om ni vill höra mer om hur Stefan Johansson kommer att börja syssla med konstnärskap, så gå in och lyssna på Indiepodden avsnitt 8 när vi hade ett ganska långt samtal. Det var jättekul.
Ja, verkligen.
Stefan, han berättar hur han kom in på det här, var han fick idén ifrån. En ganska fin historia, så glöm inte att lyssna på det också.
Och den var ju helt ny för mig. Och, ja, jag har ändå följt Stefan länge. Ja, men det var väldigt bra samtal med Stefan.
Så tack till stefanjohansson.art.
Ska vi börja se framåt?
Ja, tänk om det blir riktig racing, eller hur?
Ja, vi har ju fortfarande en kalender som verkar stå fast. Låt se om det. Mm. Men
ja, för det senaste, vad heter, premiären är i Texas den 6 juni, eller hur?
Jajamän, så ungefär en månad kvar i bästa fall.
Ska vi se, guvernören Greg Abbott då, Texas-guvernören, har ju sagt då att han har ju sett gett NASCAR grönt ljus i alla fall att köra på lördagen då, den 5 juni. Vilket innebär ju att då är det ju ingenting som borde stå i vägen för att IndyCar ska kunna ha sin premiär den 6 juni.
Men vet vi om det är den 5 juni, det blir med publik och hela kittet eller?
Nej, utan publik är väl snacket i så fall, eller en begränsad antal publik.
Mm. Ja, men det
Var inte så politiskt korrekt nu, Jakob. Säg exakt vad du sa innan vi börjar spela in om din tes.
Ja, men en republikansk guvernör vill ju bara dra igång ekonomin. Han bryr sig inte om människoliv och ifall det finns pengar att tjäna. Känns det lite som. Och det verkar ju råda den stämningen i hela det republikanska partiet i USA. Så att det är klart han vill bara komma med goda nyheter. För ifall han måste ge dåliga nyheter så kommer han ju känna att han inte tjänar politiska poäng på det. Så det är en jätterisk att i ett fall med en republikansk guvernör, det är en jätterisk att bara lyssna på den personen. Eftersom den människan kommer inte bry sig någonting om vetenskapen. Ifall det fortfarande är en enorm smittspridning i ett område så kommer det inte vara särskilt klokt att bara gå efter det här preliminära schemat. Så att ifall någon IndyCar liksom blir sjuk eller till och med dör, så det vore en enorm katastrof. Och det är det jag menar, att det är en så stor risk att lyssna i det här fallet på vetenskapsmännen, liksom på experterna, på deras motsvarighet till Folkhälsomyndigheten. Kanske inte på en populistisk politiker som vill tjäna politiska poäng och vill dra igång ekonomin. Liksom. Mm, det funkar inte så.
Till skillnad från Jakob så gillar inte jag politiker oavsett vilken politisk färg de har. Men jag vet inte, det kanske ligger någonting i det. Ja, jag tror politiker generellt är ju mer benägna att lyssna på expertråd om de tjänar någonting på det. Men det jag tänker på i det amerikanska sammanhanget, att den stora risken generellt i USA, det är ju risken att bli stämd som organisation.
Mm.
Oavsett om du är ett företag eller en tävlingsorganisation eller ja, vad det nu är för slags rörelse spelar egentligen inte så stor roll. Men någonting som är extremt viktigt i ett amerikanskt sammanhang, det är att ha ryggen fri gentemot möjliga potentiella lawsuits, alltså stämningar. Och jag menar, så länge risken för smittspridning, alltså alldeles oavsett vad vi tror om olika strategier och epidemiologi och alldeles oavsett det, så kan vi ju enas om att risken för smittspridning är ju ganska stor. Och kommer att vara ganska stor under en relativt lång framtid. Så att det jag funderar på, det är så här, hur kan man parera som organisation eller tillåta tävlingsverksamhet som en amerikansk organisation, företag eller annan, och samtidigt parera risken för att råka ut för enorma skadeståndskrav om det skulle visa sig att, vad vet jag, man släpper in ett begränsat antal uppe på läktarna, ett par hundra pers eller ett par tusen pers, och de lyckas smitta ner varandra. Skulle inte det kunna ge upphov till enorma skadeståndskrav mot arrangörer och organisationer som har tillåtit det här? Så att det är den biten som jag tror känns, från mitt perspektiv i alla fall, låter lite sådär skakigt att ta det här för givet, att det här faktiskt kommer funka i praktiken oavsett vad guvernören säger. Vågar man, eller liksom, nu babblar jag på sådär som jag ibland gör, men om jag kokar ner min fråga till en mening, så vågar man verkligen chansa i ett amerikanskt sammanhang med tanke på vilka enorma skadeståndskrav man kan råka ut för om någonting går söderut?
Jag tror inte att Roger Penske tar onödiga risker oavsett vad. Han är en klok, erfaren herre. Så vi är en månad därifrån. Det är fortfarande för tidigt att säga.
Mm.
Och vi spekulerar ju bara nu. Men jag skriver under på det du säger, Greg.
Jag hoppas ju det blir tävlingar snart. Men...
Oja. Inte på bekostnad av allt annat.
Nej, vi pratar ju ändå om ett land där folk kan liksom stämma McDonald's om man råkar skolla sig på deras kaffe.
Men vi återstår att se. Men det är värt att följa det i alla fall, vilket vi gör dagligen. Får se vad som händer nästa vecka.
Yes!
Gud vad tiden går fort när man har roligt. Nu har vi hade ju... Ja, vi är snart redan uppe i en timme.
Ja, det börjar närma sig. Och solen skiner. Och...
Ja, gör den det hos er också? Det gör den här i Göteborg med.
Ja, jag hade hoppats på lite oska när man ska sitta in och spela in podd. Men jag kanske får flytta ut och sitta nere i Hågadalen nästa avsnitt med korna och hästarna som finns där nere. Så lite så här utomhuspodd. Får se.
Det blir en fin julkuliss.
Mm, precis.
Ja, det är jättebra. Men ska vi säga så hörs vi om en vecka igen.
Vi hörs om några dagar.
Hej då allihopa.
Hej då.
Hej.
Should I want to know where my easy rider gone? Should I want to know where my easy rider gone? She's an easy rider, but she do ride hard so long.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.